Ja, om vilken introduktion. Så nu, ni känner ni mig. Då behöver jag inte ursäkta mig. Det är väldigt praktiskt. Så det stämmer allt som David säger. Jag hade aldrig hört om det. Men det är väl så man är som person. Och sen i mitt fall har det förstärkts. Jag jobbar som forskare på Ericsson. Och då blir det en arbetsskada. Att man ska tänka logiskt. Så vill ni veta något om 6G så kan jag hålla ett annat föredrag om det. Men det ska vi inte prata om ikväll. Lärjungeträning, varför vi gör det har David förklarat. Men vad kommer vi göra? Det kommer se ut så här. 7 kvällar som sagt. Och vi kommer gå igenom grunderna av kristen tro. Jag tror det behövs. Vi alla behöver det. Det spelar ingen roll om du är helt ny i tro eller om du har varit kristen i många år. Jag tror att vi alla behöver det. Vi utsätts för en massa, ibland rent av påhopp. Men ofta är det lite kritiska samtal kan man få. Men jag tror att väldigt mycket kommer ganska smygande. Så man ifrågasätts som kristen på ett väldigt smygande sätt. Och sen förändras man långsamt. Och därför är det väldigt viktigt att hålla fast vid grunderna. Så vi kommer gå igenom Romarbrevet. Ta med er Bibeln om ni, det har ni flesta redan gjort. Så vi kommer läsa en hel del om i Bibeln. Romarbrevet är, som ni kanske vet, det den 6:e boken i Nya Testamentet. Det finns de 4 evangelierna först, sen kommer apostlagärningarna. Dessa 5 är de mer historiska böcker som beskriver först hända det och sen det och sen det. Författaren till Romarbrevet tog ett mer systematiskt grepp. Så han går igenom, vad tror vi egentligen? Och varför? Och vad har det för konsekvenser? Så alla grundläggande begrepp återkommer där. Så det tredje kvällen kommer vi prata om synd och dom och Guds rättvisa dom. Vad det betyder kommer ni sen se. Sen går vi in i lösningen på det. Så rättfärdighet i Kristus, där kommer vi prata om nåd, frälsning, på nytt födelse, helgelse och sen avslutar vi med lärjungaskap 7:e kvällen. För att kunna gå igenom en bibelbok behöver man först förstå lite mer om hur ser vi egentligen på Bibeln och hur ser vi på Gud. Så det kommer vi prata om ikväll och nästa vecka. Varje kväll kommer se ut ungefär så här. Att vi har ett undervisningspass på en halvtimme. Sen är det lite fika. Vi kommer att öppna luckan där. Och då tar alla fikat och sen sätter man sig direkt. Och sen fortsätter jag med nästa, alltså andra pass på ungefär en halvtimme. Kan vara lite mindre, lite mer, men säg mellan 20 och 40. Och efteråt är det möjlighet för frågor. Så jag står här i all ödmjukhet. Jag kan inte besvara alla frågor, men jag ska göra mitt bästa. Men alltså 2 undervisningspass och sen får ni gå hem om ni vill, eller så stannar ni kvar och ställer frågor. Några frågor om upplägget innan vi sätter igång på riktigt.
Vi behöver mer ljus om vi ska läsa.
Okej.
Okej.
Det kan vi ordna. David ordnar det. Vi kommer inte läsa så mycket ikväll. Det blir mest när vi går in i Romarbrevet. Och jag kommer visa alla texter också på skärmen här. Så då. Okej. Då sätter vi igång. Så. Ja, är det bra? Kan ni fortfarande se? Just den här bilden är lite mörk. Okej, vi pratar ikväll om Bibeln och bibelsyn. Bibeln är absolut en väldigt unik bok. Jag tror den är den mest unika i hela världen. mest tryckt, mest såld, mest spridd. Bibeln står än idag, och det har den stått nu i många sekel, som nummer ett på försäljningslistan. Så jag gillar att läsa böcker, så när jag går in i en bokaffär så finns det ofta en liten hylla med topp 10 böcker. Bibeln finns aldrig med, men om försäljarna där skulle vara ärliga så skulle Bibeln alltid stå för nummer ett. Så det är lite märkligt att det fortfarande är så. Folk ger sina liv för den här boken. Stater tar liv eftersom folk vill läsa boken. Så det är verkligen sprängstoff. Så varför är det så? Det kommer vi förhoppningsvis förstå lite mer om under de här sju gångerna. Titeln, Bibeln, är också lite märkligt. Det är egentligen ingen titel, det är mer en beskrivning egentligen. Bibeln, ordet kommer från Biblia, eller Biblios på grekiska, som betyder bibliotek egentligen. Så det är en boksamling. Öppnar man Bibeln så ser man i innehållsförteckningen att det finns två delar. Egentligen är det då en boksamling. Här utbildas som två, eller visat som två bokhyllor. Gamla testamentet och Nya testamentet. Och testamentet, det betyder egentligen kontrakt. Alltså vi använder det idag som en någons sista vilja. Men på latin betyder det egentligen kontrakt, ett slags intyg. Kan också tolkas som förbund. Så i Bibeln betyder testamentet ett förbund. Förbund mellan Gud och människor. Gamla testamentet, förbund mellan Gud och Israel. Och Nya testamentet, mellan Gud och hela mänskligheten. Böckerna i de här två bokhyllor, de är gråmarkerade. Men precis som i ett riktigt bibliotek finns det avdelningar. Så det finns romaner och tidskrifter och faktaböcker. Precis så är det i Bibeln. Och här ser ni hur strukturen, uppdelningen är i Bibeln. Så varje färg står för en avdelning, kan man säga. Jag går igenom varje avdelning väldigt kort. Så den första lagen, de första fem böckerna, Mose lag, det är egentligen, ja, vi läser det idag mer som vi läser kanske Sveriges lag, förbud. Men egentligen är det här mer levnadsregler. Jesus sammanfattade det så här: älska din nästa som dig själv och älska Gud överallt. Så det är den kortaste sammanfattning. En annan sammanfattning är de 10 budorden som ni kanske känner till. Man får ofta i samtal fråga folk, jag vill vara fri. Jag har ingen lust att följa någon extra regler. Jag brukar ofta svara då, tänk på att vi inte skulle ha någon lag här i Sverige. Säg att det inte skulle finnas några trafikregler. Jag skulle helst inte vilja vara med i trafiken då längre. Jag tror att det är så också med Guds lag. Gud har skapat oss, vet bäst hur vi fungerar. Det är levnadsregler som finns här. Nästa avdelning är historiska böcker, och det här är då framförallt historien om Israel. En period som från ungefär 1400 före Kristus till 400 före Kristus. Är det relevant för oss? Jag tror det. Det handlar om människor, det handlar om relationen mellan Gud och människor. Och i Nya testamentet så ser man också att Israel nämns som exempel då. Paulus bland annat säger att ta Gamla testamentet och historiska böckerna där som ett exempel för er idag. Nästa avdelning är poesi, eller poesi och vishetslitteratur heter det också. Mycket intressanta böcker, som till exempel Ordspråksboken eller Predikan. Det är korta, ofta lite finurliga uttryck, nästan Twitter-liknande, som man kan läsa dem ja, man behöver inte så hemskt mycket kontext, utan ofta får man tänka och fundera lite, och sen ja, är det ofta väldigt intressanta uttryck. Profetior är då detta. En profet är någon som förmedlar ett budskap från Gud. Det kan handla om saker som kommer att hända i framtiden, men det behöver inte vara det. I de allra flesta fall så är profetens budskap att okej, nu alltså, budskapet riktas då till folket Israel. Folket Israel har kommit bort från Gud, bort från lagen, och profeten säger då, men vänta nu, vänd om tillbaka till Gud. Det är huvudbudskapet i de allra flesta profetiska böcker. Och sen på slutet står det ofta, finns det ofta ett antal kapitel om framtiden. Gör så här, så kommer det här att hända. Eller inte ens när gör så här, utan det här kommer att hända. Så det finns väldigt mycket framtid. Även framtid idag i Gamla Testamentet. Det glömmer man ofta. Men många framtidsprofetior om till exempel om Guds rike, det finns i Gamla Testamentet. Nya Testamentet börjar då som sagt med fem historiska böcker om Jesu liv och Jesu lärjungarnas liv. Och sen kommer en hel drös med brev. Brev från Paulus i den översta raden här. Paulus var väldigt flitig. Skrev många brev till församlingar, så vi ska öppna Romarbrevet. Sen finns ett antal övriga brev. Och sen avslutas Nya Testamentet med Uppenbarelseboken. Profetior om det som ska komma. Så här ser hela biblioteket ut. Det betyder också att om du ska läsa en bok, så kan du ställa dig frågan, ja, vad är det för bok jag håller på att läsa? För poesi läser man på ett helt annat sätt än historia eller en lagbok. Så ställ dig frågan, vem är mottagaren, vem är författaren, vad är det för typ av bok, det historiska sammanhanget. Men okej, det här är då Bibeln, och då kan vi ställa oss frågan, är Bibeln verkligen autentisk? Så det vi håller i vår hand idag, är det verkligen äkta vara? Är det verkligen det som skrevs ner för tusentals år sedan? Det har ju gått en väldigt lång tid, så har det förändrats? Har det sett ut så här? Det här är en bild av viskleken, så jag kan berätta något för er. För Simon här viskar, och sen viskar han till sin granne, och sen går det runt här, så kommer det tillbaka till mig, och har det blivit något helt annat. Det är viskleken, och så uppstår myter och sagor, och många menar att Bibeln är myter och sagor. Men så här gick det inte till. Bibeln kopierades. Så man skrev ner det, och man kopierade text. Och de som kopierade, de hade en enorm vördnad för texten. Dessutom hade de oceaner med tid. Så här sitter det. Så här gick det till. Och de hade tekniker för att verifiera, för att testa, är min kopia verkligen samma som originalet. Tekniker som än idag används för nästan all kommunikation på internet. Så har vi några bevis på att den här kopieringen verkligen gick rätt till. Ja, här ser ni en grotta någonstans i Israel. Ett ställe som heter Qumran. Där hittade man 1947, om jag minns rätt, bokrullar. Alltså texter, skrifter från Gamla Testamentet. Och de var 2000 år gamla. Så där kunde man verifiera att okej, hur har den här kopieringen över 2000 år gått till? Och det var häpnadsväckande hur lika originalet var med kopian som vi håller i vår hand idag. Så det här var ett bevis, Qumran, att den här kopieringen fungerade. Var det helt felfritt? Mm. ska visa er ett exempel. Andra kungaboken, boken 24, vers 8, där står det så här. Jojakim var 18 år när han blev kung. Han regerade 3 månader i Jerusalem. Hans mor hette Nehushta och hon var dotter till Elnatan från Jerusalem. Nu händer det ibland att samma händelse beskrivs 2 gånger i Gamla testamentet. Så den här händelsen beskrivs en gång till. Då står det så här i krönikaboken. Jojakim var 8 år när han blev kung. Ni ser skillnaden. 18, 8. Det är samma kung som vi pratar om. Så det måste vara fel. Så det finns ett kopieringsfel här. Och det finns fler sådana här exempel. Och du kan tänka dig när du som munk är lite trött, så är det kanske inte så svårt att tappa en äta. Så förmodligen har det längs vägen gått fel. Men det är inget stort fel. Alltså det finns inga trossatser som ändras genom små kopieringsfel. Om man har en studiebibel, det här är ingen studiebibel, men ibland ser man också något annat fenomen. Att det finns vissa delar av texter som står mellan sådana här korteringstecken eller sådana här fyrkant, bracket på engelska. Och det finns ofta en fotnot. Om man läser fotnoten så står det att den här delen av texten har vi inte hittat i de allra äldsta manuskript. Det som har hänt då är den här munken som höll på att kopiera, han tyckte att det var lite svårt. Och då lägger han till en liten förklaring. Förklaring till texten. Ibland har dessa förklaringar hamnat i nuvarande bibeln. Återigen där, dessa förklaringar ändrar ingenting på centrala trossatser. Ofta är de inte ens nödvändiga. De förklarar något som kanske inte förklarades i just den boken, men som finns i en annan bok. Så det finns väldigt små skillnader mellan originalet och det vi håller i vår hand idag. Men det finns inga ändringar, inga förändringar i centrala delar. Okej, så säger vi att det vi håller i vår hand idag är autentiskt. Så det är samma som skrevs ner för länge sedan. Den som skrev ner det, ja, stämmer det? För om det inte stämmer så kan man ha en perfekt kopiering. Men om originalet inte stämmer, inte är tillförlitlig, då har vi ju fortfarande ett problem. Bibeln är ju helt klart skriven av människor. Alltså man ser, det lyser igenom i texten. Alltså människor har sina egna uttryck. Ibland lyser dialekt igenom till och med. Så det är helt klart skriven av människor. Med eget ordförråd. Så människor gör ju saker fel ibland. Hur ser vi på det när det gäller Bibeln? Ja, vad säger Bibeln själv? Här tar jag fram en vers från Andra Timoteus. Där står det så här. Hela skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man undervisar om det som är sant och avslöjar det som är falskt. Nyckelordet här är inspirerad. Hela skriften är inspirerad av Gud. Så vad betyder inspirerad? Jag skriver ibland artiklar på jobbet. Den här arbetsskadan som vi pratade om förut. Och när jag skriver en artikel så börjar jag ofta med idé. Jag skriver ner några punkter, funderar lite på det. Pratar med någon kollega. Sen dagen därpå så skriver jag en del av texten. Sover på det en natt till och sen ändrar jag. Det är alltså en författarprocess, inspiration. Det är inte riktigt det som menas här med inspiration. Och det märker man om man jämför olika översättningar. Olika översättningar använder olika ord. Till exempel en annan översättning, Svenska Folkbibeln, säger hela skriften är utandad av Gud. Det är alltså samma vers, annan översättning. Vad betyder utandad? Inspiration kanske vi vet, men utandad är ännu svårare. Jag använder den här bilden, så det här är en saxofon. Och kan ni spela musik på saxofon. Tonerna, om man låtsas att det är orden, orden i Bibeln, i bibelboken. Gud blåser på instrumentet så det är utandat. Det är Gud som bestämmer vilken melodi som ska komma ut från det här instrumentet. Och instrumentet, det är den mänskliga författaren. Så Gud använder instrument, och man använder oss för att få fram en melodi, i det här fallet bibeltexter. Det är så jag ser det, och det här, den här bilden har hjälpt mig, åtminstone mig, att förstå. Om man har den här bilden så kan man säga att okej, Bibeln är 100% skriven av människor, men samtidigt 100% skriven av Gud. Man kan spetsa till det och säga att Jesus har inte skrivit en enda rad i Bibeln. Samtidigt, i och med att Jesus är Gud, har han skrivit hela boken, hela Bibeln. Så därför kallar vi Bibeln för Guds ord. Jag ser Bibeln som det ofelbara ordet från Gud. Och jag vill förtydliga att det gäller originalet och originalspråket. Så det finns små kopieringsfel, men framförallt finns det fel i översättningar. Så det är många detaljer som försvinner. Så därför är det viktigt att ibland gå till till originaltexten. Okej, finns det några bevis då på att Bibeln verkligen är Guds ord? För om det är så, alltså den här bilden med saxofonen, då borde det ju finnas saker i Bibeln som människorna själva inte hade kunnat veta. Så det skulle vara ett bevis på att Bibeln stämmer, är sant. Finns det sådana bevis? Ja, jag tror det. Och tre bevis är Daniel. Daniel är en profet. Han har en egen bok i Gamla Testamentet. Och där står det massvis med profetior. Han beskriver hur olika riken skulle uppstå och falla. Det grekiska riket, det romerska riket. Han skriver bland annat också om Jesus, att Jesus skulle dö. Och när man läser den här profetian så kan man räkna ut på året exakt när Jesus skulle dö. Och det stämmer exakt. Är ni intresserade så kan jag visa det sen. Men just nu får ni lita på det. Det här är alltså något som hände 600 år efter Daniel skrev ner det. Så det fanns ingen möjlighet att han kunde veta det. Ett annat bevis, för vad jag ser i alla fall som ett bevis, är Israel. Det finns inte så många folk som har förskingrats över olika länder. Det finns några av dem som har sen kommit tillbaka. Det finns bara ett folk där det har hänt två gånger. Och det är Israel som nu är tillbaka för andra gången efter förskingringen. Och för det här enda folket Israel så har det dessutom förutsagt i profetior att det skulle hända och att de skulle återvända. Ingen kunde veta på flera tusen år före Kristus att folket Israel skulle återvända och få ett eget land i 48. Så för mig är det ett bevis på tillförlitligheten på Guds ord. Och till sist såklart Jesus. Det finns hundratals profetior om Jesus i Gamla Testamentet. Vissa menar då att amen, Jesus var ju en människa som läste Gamla Testamentet och såg att jaha, okej, det var det som skulle hända. Så då uppfyller han det typ själv. Och med vissa profetior kan man göra så. Men man kan inte bestämma själv var man föds, hur man dör, när man dör. Så sådana profetior, det är svårt att återskapa själv. Så det här är tre bevis för mig att Bibeln verkligen är sann. Alla dessa bevis går ut på att de som skrev ner dessa profetior, de hade inte kunnat veta det här. Men det har hänt precis så som det står. Okej, vi har en samling av böcker, men vem bestämde egentligen vilka böcker som skulle ingå och vilka inte? Där fanns en så kallat kyrkomöte, det var en konferens år 325, om jag minns rätt. Och på den konferensen bestämde man att det här är bibelböckerna som ingår. Det gick inte till så att de fick en stor hög med böcker och de fick välja, ja den tar vi, men inte den, men den tar vi. Nej, de bekräftade en samling med böcker som kyrkan redan hade använt under 300 år och judarna hade använt tusentals år innan. Så det var en bekräftelse på en boksamling som redan var välkänd. Och den bekräftelsen byggde då på att författaren var känd. Det hade en stor spridning i kyrkan. Budskapet var konsistent med alla andra delar av Bibeln. Men allt det där hade växt fram under 300 år. Och då satt man liksom ett stämpel på det. I och med att vi har en bibel det tillkommer inga saker mer. Vi säger så här ofta, bibeln är auktoritativt och komplett. Auktoritativt är något annat än auktoritärt. Auktoritär är maktfullkomlig. Auktoritativt betyder att bibeln har sista ordet. Så om det finns någon annan bok vid sidan om bibeln som säger något annat, som har Bibeln tolkningsprioritet. Komplett betyder att allt vi behöver veta finns här. Så vi behöver inte lägga till något, vi ska inte ta bort något heller. Vad det här betyder i praktiken, det kommer jag prata om efter pausen. Nu kommer vi ta upp ett exempel av en bok av Dan Brown. Så varför ska jag läsa Bibeln? Vi avslutar med det här, sen får vi ta lite fika. Jag tror det är så här, alltså Gud vill ha en relation med oss. Och en relation, det bygger på att man kommunicerar. Jag gift med Marika, vi behöver kommunicera för att hålla äktenskapet vid liv. Precis så när man har en god vän. Man behöver träffas, man behöver kommunicera. Hur gör man det med Gud? Jag tror det finns två sätt. Bön uppåt och Bibeln neråt. Det finns andra sätt. Gud är ju större än så. Han kan kommunicera på väldigt många sätt. Men jag tror att det här är de två liksom huvudkanaler. Så om du tror att Gud inte svarar, jag börjar läsa Bibeln skulle jag säga. Okej, nu är lite paus. Så jag tror vi har kanske, vi har tid för kanske två frågor om det finns. Men annars öppnar luckorna snart så får ni vänta lite. Ja.
Tänker du att lyssnande ingår i bönen? Att också lyssna på vad Gud talar till er?
Ja, absolut. Jag tror att Gud kan kommunicera på många sätt, men jag ber till exempel ofta visa hur jag ska läsa en bibelbok. Så får man svar på det sättet. Så nu har vi pratat en del om Bibeln, vad den innehåller, hur läser jag den. Som jag sa, om man ser hela det här, de här bokhyllorna, så ska man först och främst ställa sig frågan, vad är det för typ av bok? Författaren, mottagarna, sammanhanget. Vill man komma lite längre, vill man djupdyka lite mer, så finns det till exempel det här. Det här är en hemsida till bible.com, bibelappen som de flesta har på sina mobiler. Det finns massa väldigt bra bibelstudier där. Ofta tematisk, så här finns till exempel om äktenskap, ny tro. Men där finns också bloggar och sånt om om en bibelbok i taget. Det är en metod som jag ofta använder. Så just nu går jag igenom Ezekiel-boken. Det kan jag rekommendera, såna här typer av bibelstudier. Jag hade lovat att komma tillbaka till det här auktoritativt och komplett. Så auktoritativt, det betyder att Bibeln har sista ordet, Bibeln har tolkningsföreträde och komplett, att Bibeln innehåller allt det vi behöver veta. Vad gör vi då med en bok som det här? Ni kanske har läst den, Da Vinci Code, Dan Brown. Jag kommer ihåg när den gavs ut. Jag kommer inte ihåg när det var. Men det var många kristna som blev väldigt upprörda. De tyckte att det var blasfemiskt. Vad heter det på svenska? En hädelse. Alltså det att det kränker Gud. Det kränker Jesus. Och boken handlar nämligen om att Jesus har ett hemligt förhållande med Maria Magdalena. Så Maria Magdalena nämns i Bibeln många gånger. Var en nära lärjunge till Jesus. De skulle ha haft ett förhållande. Och skulle till och med ha barn tillsammans. Så jag sa att Bibeln är den mest sålda boken i världen. Nummer två är Maos lilla röda. Det finns 1 miljard kineser som alla har fått en kopia. Sen tror jag Da Vinci Code kommer. Det är 100 miljoner kopior vad jag kan se sålda. Så det är otroligt populärt. Så jag kommer ihåg från vår alfa-kurs så pratade vi om en vid mitt bord pratade om vad Bibeln inte beskriver. Och då refererade han bland annat till den här Da Vinci-koden. Bland annat till det här förhållandet som Jesus skulle ha haft. Så, hur bevisar vi det? Man kan ju lägga till saker till Bibeln. Och det behöver ju inte vara fel. Men när man ser Bibeln som auktoritativt och komplett. Så ska man åtminstone tänka sig för. När det kommer nya insikter som går ut över, alltså som går bortom det Bibeln beskriver. I det här förhållandet som Jesus skulle ha haft med Maria Magdalena. Ja, det är en så pass viktig information. Det är så pass viktig information att Jesus kanske till och med skulle ha varit gift i hemlighet. Att Bibeln inte beskriver det, ja, det betyder ju att Jesus ville hålla det hemligt i så fall. Men om han skulle hålla det hemligt, så ja, då skulle Jesus ju egentligen vara en lögnare. Och då skulle han ha syndat. Men Bibeln säger att Jesus är utan synd. Så det kan inte stämma att Dan Brown har rätt och Bibeln har rätt. Så det är bara en som har rätt. Och rent logiskt kommer vi då fram till att det är Bibeln som har rätt. Men av den brann förresten, den här teorin är väldigt gammal. Den kommer från 1100-talet. Så på 1100-talet så var det kanske att en präst skulle ha ett förhållande med en kvinna. Ja, det är fortfarande så i den katolska kyrkan. Men på Jesus tid så var det inte alls något problem. Petrus var gift. Det står bara i förbigående i Bibeln. Så det fanns inget förbud att lärjungarna inte fick gifta sig. Så varför skulle Jesus i så fall hålla det hemligt? Det fanns ingen anledning. Även om Jesus skulle ha varit gift så var det vanligt på den tiden. Och det kommer från lagen i Gamla testamentet att när mannen då dör så tar någon annan hand om kvinnan. Och det ser man också i Jesu liv. Jesus, alltså jordiska far, Josef, han dog förmodligen och levde inte när Jesus dog på korset. Det är anledningen till att Jesus som äldste son ger över ansvaret för hans mamma Maria till Johannes, en god vän. Hade Jesus varit gift som den brand påstår, så hade Jesus ju också gett ansvaret för hans fru Maria Magdalena till någon annan. Så det är ytterligare ett argument där Bibeln och Dan Brown säger två olika saker. Och till sist, Jesus var inte gift på Bibelns tid. För det står i Bibeln att Jesus kommer att gifta sig. Församlingen heter Kristi brud, så Jesus kommer att gifta sig med församlingen. Så Jesus väntar med giftermålet, kan man säga. Så, inga problem att läsa den här boken. Men det kommer inte styrka din tro. Så det kan vara kul att läsa ändå. Men om du ser Bibeln som auktoritativt och komplett, då är det ganska lätt att inse att okay, det som Dan Brown skriver, det ska vi inte bygga vår tro på. Det gör vi enbart på Bibeln. En annan sak när man läser Bibeln, en stor debatt kan man säga, är: ska vi läsa Bibeln bokstavligt eller symboliskt? Och för att förklara det skulle jag gärna vilja läsa ett stycke med er. Och det är Johannes 11. Johannes 11, vers 32. Den där ser vi fram till 44. Jag kan läsa det för er, och jag tror att de flesta av er vet vad det handlar om. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde efter henne grät, blev han häftig upprörd och frågade: var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sa judarna: se hur han älskade honom. Men några bland dem sa: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinda ha lindrat Lazarus dog? Jesus blev åter häftig upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Och Jesus sa: ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa till honom: Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig. För att folket som står här ska tro att du har sänt mig, bad jag denna bön. När han hade sagt det ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa: befria honom och låt honom gå. Okej, nu läser vi den här texten. Jag tror att de allra flesta här läser det här på ett bokstavligt sätt. Jesus fanns där på riktigt. Lazarus fanns där på riktigt. Lazarus dog på riktigt. Graven var riktig. Och sen stenen som lyftes bort. Det var en riktig sten. Och Lazarus blev levande igen. Jesus uppväckte honom från de döda. Det är en bokstavlig tolkning. Så man ser det. Man läser det precis som det står. Och det är helt på riktigt. Men man kan också ge det här en, liksom en andra botten som många bra romaner också har. Så man kan ge exakt samma bibeltext en till betydelse. Man skulle kunna se Lazarus som en symbol av någon som inte är troende än. Stenen som rullas bort, det är symboliskt att man öppnar sitt hjärta, öppnar sig för evangeliet. Det är kristna som redan är troende, alltså, som rullar bort stenen, den symboliska stenen. Men sen kommer Jesus tala till den som inte tror än. Och den blir troende. Det är bara Jesus som kan frälsa. Så Lazarus är en symbol för någon som inte tror. Stenen är symboliskt. Man öppnar liksom sitt hjärta för evangeliet. Och det är Jesus som ger liv. En sån tolkning kallas för en symbolisk tolkning. Och det är inget fel med en sån alltså dubbel botten i texten. Det förekommer på många ställen. Så man kan ha en bokstavlig tolkning och samtidigt en symbolisk tolkning för den här delen. Men det finns hela kyrkosamfund, till exempel i mina hemtrakter, som säger att nej, men det här ska vi bara läsa symboliskt. Vi vet ju att det inte går att människor blir levande igen. Och dessutom står det i Bibeln att Jesus var den första som uppstod från döda. Så vi ska inte tolka det som att Lazarus verkligen uppstod. Det är bara symboliskt. Så, ja. Hur ska man se sånt? Jag tror att jag tillämpar tolkningsregeln att läs det först och främst så som det står. Läs det först och främst bokstavligt. Förutom när Bibeln själv säger att om du ska läsa det symboliskt. Så till exempel Jesus säger i vissa liknelser. Till exempel Guds rike är som. Och sen kommer en berättelse där det är som. Då vet man att okej, hur ska vi läsa det här symboliskt. Men annars läser man det helt enkelt så som det står bokstavligt. Sen kan det som sagt ha alltid, det ofta ha en dubbel botten. Men det är helt okej. Risken med att bara läsa det, alltså enbart symboliskt, det är ju att ja, man, i det här fallet försvinner ju hela undret att Lazarus blev levande. Om vi ska läsa Lazarus uppståndelse som symboliskt, ja, varför ska vi då inte läsa Jesus uppståndelse också som symboliskt? Och återigen, det finns hela kyrkosamfund som säger det. Att, ja, men Jesus, han bor ju i våra hjärtan, så på så sätt har han uppstånd. Jag skulle inte vilja ha en sån tro. För det skulle betyda att vi själva inte heller kommer ha evigt liv. Så ja, dessa kyrkor, de växer inte, kan man säga. Så de förmedlar ju inget hopp. Det är det som försvinner till slut. Det här var en väldigt kort sammanfattning. Vi kan ta och prata flera månader om det här med symboliskt och bokstavligt. Men vi lämnar det så. Jag skulle vilja ta upp ett antal saker om fel i Bibeln, eller påstådda fel i Bibeln. Det är väldigt intressant, tycker jag. Jag har precis läst en bok. Den författaren, han var kristen. Han hade en vän som påstod att det finns 200 000 fel i Bibeln. Så, ja, på något sätt gjorde de någon slags lista. Och han skulle då bocka av alla fel. Och då hittade han ett antal mönster. Ett antal saker som, ja, man kan kalla dem för tolkningsregler. Och jag vill visa nu fyra exempel som, ja, förhoppningsvis är då exempel som är lite mer allmänt. Första exemplet, är Gud allvetande? Den här blir ganska enkel. Så, två bibelverser. Första Moseboken står så här. I kvällsbrisen hörde du Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru, alltså Adam och Eva, gömde sig för Herrens ansikte bland träden i lustgården. Den Herre kallade på mannen och sa till honom, var är du? Det här är alltså precis efter syndafallet. Så här ställer Gud en fråga, var är du, Adam? Jeremia 23 säger så här. Kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom? Säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren. Som andra stycket här säger att Herren är allvetande, ingen kan gömma sig. Första stycket säger att amen, här vet Gud tydligen inte var Adam finns. Så de motsäger varandra. Det här är texter som, det här är bara för att sätta tid i den. Om man får så det här från. Det här är precis som din fröken när du var 5 år frågade hur mycket 3 gånger 8. Ja, hon visste ju såklart svaret. Hon ställde inte frågan för att få ett svar. Hon ställde frågan för att du skulle lära dig. Så tolkningsnyckeln här är se på syftet i texten. Inkonsistens mellan bibelböckerna, det hör man väldigt ofta. Så här har jag 4 verser som är så 4 olika vittnesbörd från Jesus. För att alltså de ser Jesus på korset. Över hans huvud hade man satt upp anklagelser mot honom. Där stod det skrivet, detta är Jesus, judarnas konung. Men Markus säger att på det här anslaget stod det bara judarnas konung. Lukas säger att detta är judarnas konung. Och Johannes säger, där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det här är ett ganska enkelt exempel. Men man säger att de här 4 vittnesbörd, de skiljer sig lite från varandra. Och är man lite kritisk så säger man, ja men, de säger ju helt olika saker. Det stämmer ju inte. Där ska man då ställa sig frågan, okej, kan vi utgå från att alla 4 stämmer samtidigt och att de inte motsäger varandra utan kompletterar varandra? Och då blir det väldigt enkelt. På den här tavlan stod det alltså tydligen detta är Jesus från Nazaret, judarnas konung, som man slår ihop alla 4. Det här är ett enkelt exempel, men det sker väldigt ofta att man tror att 2 bibelställen motsäger varandra. Men sen om man slår ihop dem och utgår ifrån att båda stämmer samtidigt så får man en rikare och mer komplett bild. Nummer 3. Bibeln och vetenskap. Där finns det många debatter om det. Det här är min favorit. Så 3 Moseboken, där finns det, alltså det här är en del av lagen, och här finns det så kallade lagar om vad man ska äta och vad man inte får äta. Och där står det så här, alla de djur som har helt kluvna klövar och som idisslar får ni äta. Men av de djur som idisslar och av de som har kluvna klövar ska ni inte äta dessa. Kamelen, tydligen idisslar visserligen, men inte har kluvna klövar. Den ska vara oren för er. Klippgrävlingen, tydligen idisslar visserligen, men har inte kluvna klövar. Den ska vara oren för er. Haren, tydligen idisslar visserligen, men har inte kluvna klövar. Ja, och så vidare. Jag har markerat här haren. Tydligen idisslar. Är haren en idisslare? Nej. Haren är ingen idisslare. En idisslare är ett djur som har flera magar. Så det är en ko till exempel. Äter. Och sen några timmar senare när det är lite lugnt så kommer det upp från mage 1. Han äter igen och det går till mage nummer 2 och så vidare. Så det är kor och getter och får, men inte hare. Så det här är helt enkelt fel. Så, ja, hur ska man som kristen bemöta något sånt? Så en biolog kommer till dig och säger att det här stämmer inte. De flesta kristna säger då att jo, men Bibeln är ingen vetenskaplig skrift och de kanske inte visste det så länge sedan. De hade inte den insikten som vi har nu idag. Och så vidare. Så de flesta lägger sig platt. Ja, finns det något annat vi kan göra som kristna? Ja, det finns en till väg ut, och det är att vi faktiskt börjar läsa Bibeln. Och om man läser Bibeln på riktigt, börjar jämföra lite översättningar, går till grundtexten, så inser man att det står inte idisslare. Det står haren som äter det som redan har tuggats. Står det bokstavligen. Så haren äter det som redan har tuggats. En idisslare, det är ju en gruppering som vi använder idag. Det var ju Carl von Linné på 1700-talet som gjorde den här systematiska uppdelningen över flora och fauna. Jag vet inte om Carl von Linné gjorde det, men där så småningom grupperade man även typ idisslare. Okay. Djur som har flera magar, då det blir idisslare. Men det var ju flera tusen år efter det här skrevs. Så om man läser grundtexten så står det inte idisslare. Men hur är det med haren då? Ja, haren är att gå väldigt fort. Den springer fort. Och matsmältningen går också väldigt fort. Så ibland händer det att det som kommer ut ur haren, det har inte, alltså alla näringsämnen har inte tagits upp än. Så då äter haren sin egen avföring. Visst är det äckligt. Så det är så äckligt att man egentligen inte vill äta ett sånt djur. Så framförallt om man inte har rinnande vatten och kanske inte kan laga så som vi kan idag. Det här är en livsregel som Gud ger. Så haren, den äter det som redan har tuggats. Han har inte fler magar, men han äter det som har tuggats. Precis som det står i grundtexten. Så det får ni svara när er kollega biolog kommer med den här versen nästa gång. Okej. Den fjärde och sista av den här fel i Bibeln är profetior som inte stämmer. Jesus säger bland annat så här i Matteus evangeliet. Sedan sa några skriftlärare och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Jesus talar här alltså om sig själv, en profetia om sig själv. Han säger att jag kommer vara död i 3 dagar, 3 nätter och sen kommer jag återuppstå igen. Det här handlar alltså om påsk. Och det har vi precis firat. Och det såg ut så här. Så här har vi vår påskvecka. Onsdag till söndag. På torsdag kväll har vi Getsemane stunden. På torsdag kväll hamnade Jesus natten. Torsdag fredag hamnade Jesus så småningom inför det här rådet. Rättegång. Han dör på korset på fredag. Och så står det sent på fredag eftermiddag, precis när solen går ner, så begravs han. Sen, och så det var långfredag, sen är det lördag, och sen på söndag firar vi att Jesus uppstod. Okej, hur många dagar har Jesus varit begravd? Det är bara lördag. Det är bara en dag, och det stämmer inte med profetian som säger 3. Och då är invändningen här att judarna hade en så kallad inklusiv räkning. Så en del av en dag räknas som en hel dag. Och då blir det alltså fredag, lördag, söndag, 3. Då stämmer 3 dagar. Men det står också 3 nätter. Och det går inte att få det här till 3 nätter. Det är bara 2. Så tolkningsproblemet här är, här är man inte 100% säker, men det här är en betydligt rimligare tolkning. Att man ska sätta det här i det kulturella sammanhanget som det var då. Och judarna, de firade också påsk. Pesach heter det. Och det, alltså påskdagen, deras påskdag var på samma datum varje år, 14 Nissan. Det är precis som vår juldag till exempel. Samma datum varje år, men eftersom det är samma datum blir det inte samma veckodag. Det blir en annan veckodag varje år. Förmodligen har det sett ut så här. Så här har vi samma påskvecka. Det finns en viss förskjutning för judarna. Vår dag börjar 00:00. Så idag är det fortfarande onsdag. Men judarnas räkning börjar en ny dag när solen går ner. Så i judarnas räkning är det idag, är det nu redan torsdag. Solen har gått ner, nu har torsdagen börjat. Så om vi nu gör, tillämpar alla bibeltexter som vi vet om Jesu så korsfästelse, så skedde korsfästelsen förmodligen på onsdag. Och då står det att Jesus ska begravas precis innan sabbaten börjar. Och de hinner liksom exakt. Så han begravs alltså väldigt när solen går ner. Så det är här på gränsen onsdag till torsdag. Torsdag var det förmodligen påsken, så det blev en extra helgdag, en extra sabbat. Sen är det fredag, en vanlig dag, lördag, den vanliga sabbaten. Och sen på söndag uppstår Jesus. Men det står inte i Bibeln att Jesus uppstår på söndag morgon. Det står att de upptäckte en tom grav på söndag morgon. Så han kan ha uppstått några timmar tidigare. Så om du räknar så här, hur många dagar blir det då? Ja, det blir torsdag, fredag, lördag. Och det blir också tre nätter. Torsdag natt, fredag natt, lördag natt. Så det stämmer exakt med vad Jesus sa. Så tolkningsnyckeln här är sätta i det historiska och det kulturella sammanhanget som det skrevs i. Okej, så för att sammanfatta. Påstådda fel i Bibeln. Den här författaren som hade en kompis som hittade 200 000 fel i Bibeln. Han tillämpade de här tolkningsreglerna och så gick den ner till tiotal saker som han inte kunde förklara. Det betyder inte att det är fel, bara att han inte kunde förklara. Så syftet med texten i sammanhanget, kulturellt, historiskt, komplettering istället för motsats. Definitioner, mått och tidsenheter, alltså om vi bara reser till England så ser tidsenheter och mått helt annorlunda ut. Så det är klart att det över så många tusen år i Bibeln är olika definitioner. Översättningsproblem, den här idisslaren och detaljer. Alltså, ibland behöver man gå till grundtexten. Okej, vi avslutar här för idag. Vill du läsa mer så kan jag rekommendera de här tre böckerna. Skeptikernas guide till Jesus, Stefan Gustafsson. Väldigt bra apologet. Det står skrivet Anders Hjärmar. Han går igenom hur man tolkar Bibeln och hur man läser Bibeln. Och Bibeln, myt eller sanning. Ett antal kapitel i olika författare som skriver om Bibeln. Det finns mycket mer, men de här kan jag rekommendera. Det var det för idag. Så nästa gång kommer vi prata om Guds bild. Jag hoppas att ni har lärt er något ikväll. Och framförallt att ni får en större kärlek till Bibeln och såklart till Gud. Vi avslutar kvällen med en kort bön. Herre, tack att vi fick samlas här ikväll. Tack för församlingen. Tack att vi får öppna ditt ord. Får läsa. Får öka vår kunskap. ge framförallt att vi får förvandlas. Tack för ikväll. Tack för alla som var här. Tack att du går med oss när vi nu går hem. I Jesu namn. Amen.